Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan utav Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbookspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Sportbladets EM-podd. EM-podden kallar vi den. Mitt namn är Patrik Syk, jag sitter här med Kalle Karlsson. Och vi ska försöka analysera händelserna. Det som har hänt i alla fall sedan i tisdags när vi spelade in förra avsnittet. Men förstås också prata en hel del om den där ytterst viktiga matchen mot Italien imorgon. Som är snart bara ett dygn bort, Kalle. Det känns det lite spännande då?
Ja, men det är klart det känns spännande. Nu fick vi en uppvärmningsmatch här mot Irland som vi inte är speciellt nöjda med. Varken prestation eller egentligen resultat heller. Men nu får vi ju betydligt tuffare motstånd och då får vi se om vi kan, eller om Erik Hamréns manna kan steppa upp och lyfta sig till den nivån som kommer krävas i den här turneringen.
Men vi börjar med det som hänt de senaste två dagarna då. Vi kan väl börja med det som hände igår, tycker jag.
Yes.
Frankrikes 2-0, ganska, det satt långt inne om man säger så. 2-0 mot Albanien till slut då, efter mål i 89 och 93, låt oss där,
va? Ja, till och med 95 tror jag. Det var väldigt sent i alla fall.
Ja, otroligt sent. Och Payet fick göra mål igen.
Ja.
Han leder vid skytteligan så här långt.
Det krävs inte så mycket för det. Det är två mål som behövs. Det var ju allt annat än någon övertygande seger för fransk del. Jag måste tycker det är imponerande att se Albanien komma in i det här mästerskapet och spela så pass bra, stå upp så pass bra som de ändå gör mot Frankrike. Topptippade Frankrike. Frankrike hade ju såklart en öppningsmatch där de inte var på tå och presterade i den mån som vi hade räknat med, och gjorde de här förändringarna då med Martial och Coman in i startelvan. Jag tycker inte att det lyckades alls. Martial var ju sämst på plan. Mm. Och Coman fick ju inte ut mycket heller. Så att det blev ju fel match för dem att spela. Alltså, de skulle ju använts i en matchbild när det var mycket kontringsspel och omställningar så här. Nu mötte de ju ett lag som parkerar väldigt lågt och det blev inte alls
och gör det väldigt bra.
Gör det väldigt väldigt bra. Mm. Och det blev inte alls en matchbild som passade dem. Nu är det ju ingen som tänker på det, för att nu kom inhopparen Griezmann in. Mm. Avgjorde, och då är ju Deschamps kungen då.
Och då har man sina 6 poäng på 2 spelade matcher. Även ja, att man inte har imponerat. Och det där är ju sånt där som luktar guld, tycker jag. Alltså det är så här, man liksom, det går trögt i början, man får ändå med sig sina segrar, man bygger någon slags ändå vinnarkultur i det här laget genom de här segrarna. Man har liksom en positiv känsla med sig nu och är redan vidare från gruppen. Man är redan klar grupp 1 till och med, det låter jag vara osagt. Albanien, trots väldigt fint spel, får nu väldigt svårt att ta sig vidare förstås efter 2 raka förluster.
Ja, det får de ju, och det är ju tråkigt, för att de har ju varit en positiv överraskning i den här turneringen. Förra matchen så både bra försvarsspel tycker jag, och även glimtar av väldigt bra anfallsspel öppningsmatchen. Och i den här matchen då visar man att man kan stå upp så här bra mot så pass bra motstånd. Så att lite trist, men de har ju fortfarande chansen att knipa en plats som bästa trea. Så att vi får se om de grejer det. Mm. Vi både du och jag är lite kär i han högerbacken Hysaj, ja. Som har varit.
Jag tror inte vi är de enda heller.
Nej,
det är ju verkligen, han är ju klass.
Han är fin. Det var någon här i mitt Twitterflöde som frågade mig här om han är nya Filip Lahm. Mm. Och det är ju stora ord.
Ja, det är bästa ytterbacken de senaste 10-15
åren. Ja, verkligen. Men han är god alltså. Han har bra touch. Han är riktigt klok.
Ja, han kan både spela kort
kort och långt och göra det väldigt fin precision. Och han hade ju Martial i sin bakficka verkligen under första halvlek där.
Verkligen.
Och
låg
bakom
ingenstans. Chansen där som de har. Vid ställningen 0-0 där de prickar stolpen där. Det är väldigt bra inlägg.
Frankrike blir förstås spännande att följa. Payet, han är först ut i den här, det här EM-mästerskapets All-Star-lag än så länge. Han är den första som tas ut, får man väl ändå säga. Han håller på att göra det här till sitt EM.
Ja, alltså om man pratar sådär All-Star-lag och sådär, så brukar du lägga grunden till det här i gruppspelet. För det är då som, ja, du kan nästan leva på det sen vad du har gjort resten av turneringen. Och det är klart han lägger en väldigt bra grund nu. Drömmål i första matchen och nu curlar han in 2-0 på det där fina sättet. Han tycker jag väl,
och gör mycket annat bra också.
Tycker jag också i den här matchen att Frankrikes spel fungerar inte, men han gör ju väldigt mycket. Skapar mycket, och han hade även i den här matchen kunnat haft någon assist om lagkamraterna bara hade gjort mål.
Min favorit är yttersidan han slår till Pogba, som han gör på en touch också.
Den är fin.
Ja, det är inte vem som helst som
han spelar med stort självförtroende, det kan man säga.
Ja, den där högerfoten, den går ju inte av för hacken.
Nej, den kommer vara värd en del framöver här.
Och sen så hade vi ju Lasse Lagerbäck klev in i turneringen i tisdags, sent på kvällen. Och
den var fin också.
Det var det.
På tal, det är många som är fina. Hysaj, Payet, Lagerbäck.
Cristiano Ronaldo not so much. Han var riktigt dålig förlorare efter den matchen. Vi vägrade byta tröja och kallade Island för en small mentality.
Ja, just det.
Det är
många fotbollsmän som har snackat om small mentality i och för sig.
Ja.
Men jag vet inte, vägrar han byta tröja helt och hållet eller bytte han efteråt? För att jag kan ändå förstå, jag vill försvara Cristiano lite här, att komma fram en halv hundradel efter slutsignalen och börja tjata om tröja, då kan jag förstå att man viftar bort det som han just där och då. Det känns som att tröjan var viktigare för när islänningen än vad slutresultatet var. För Ronaldo är det ju såklart att det finns en enorm besvikelse över att man inte få hål på Island, och just där och då kan jag förstå att han är lite frustrerad över det. Just det blir jag inte upprörd över. Sen det här snacket liksom om Island och sådär, det tycker jag det är lite dåligt, för att det är ju upp till Portugal och se till och öppna upp Island och göra mål.
Han känner nog att det är upp till honom väldigt mycket också. Det är därför
han
blir frustrerad.
Och han har inte lyckats i matchen. Nej. Och så vidare. Nej, så är det ju. Och där fanns det ju en enorm frustration som han gav upplopp för.
De skulle ju behöva några fler Cristiano Ronaldo i laget, som han själv har uttryckt vid något tillfälle.
Ja, och can't blame him, för att det är ju en truism. Så är det ju.
Ja. Men en... alltså i alla fall bitvis imponerande laginsats av Island. De hade rätt mycket tur i första halvlek ska sägas, för att det kunde stått ett par tre bollar till faktiskt. Alltså, det kändes som Portugal hade det här helt och hållet. Så bekvämt, de rullade runt och lekte fotboll.
Alltså det är svårt att liksom säga att det var en fantastisk insats av Island, för att det hade ju kunnat bli 5-0 i den här matchen. Det var min känsla i första halvlek. Alltså Portugal skapar ju chans på chans på chans, och där är det ju en stor dos tur. Samtidigt så finns det ju någonting som Lasse Lagerbäck skapar i det här isländska laget. En känsla av att de är mentalt starka, de står emot, de krigar för varann och allt det där. Det är ju värt alltså hur mycket som helst, för att då kan man ju besegra bättre motstånd, eller som i det här fallet då, spela jämnt resultatmässigt med bättre motstånd. Då har man den där känslan att man är ett lag och uppträder som ett lag, då kan man ju underverk. Och det har ju uppenbarligen det här isländska laget.
Vi har ju Robert Laul som punktmarkerar det isländska landslaget och punktmarkerar Lasse Lagerbäck. Vi tar och slår Robert en signal tycker jag, och ser vad han har fått med sig av de här senaste dagarna. Robert, välkommen till EM-podden. Du har ju punktmarkerat det här isländska landslaget nu i en vecka ungefär. Hur har den resan varit?
Ja, den har varit lite annorlunda. Det märks ju att Island är en liten fotbollsnation, även liksom från mitt perspektiv. Det är ju inte mycket journalister som följer det här laget. Det är väl en 10-15 stycken från Island, isländska reportrar och så här. Sen så nu när det börjar gå bra för dem och så ja, då droppar det in en och annan utländskt tv-bolag och så här också till presskonferenserna. Men det är en ganska lugn och lättarbetad tillvaro skulle jag säga.
Ja, och det var alltså misländska mått med ett fullständig succé i tisdags förstås. Hur var dina intryck från den där matchen?
Ja, det hade varit en succé även för Sverige att spela 1-1 mot Portugal. Det var som jag sa till Lagerbäck när jag intervjuade honom, som han skrattade lätt åt, att det är skillnad på 1-1 och 1-1. Det är klart att 1-1 mot Portugal är ett bra resultat för nästan alla nationer. Många ser Portugal som en outsider till EM-guldet till och med. De har ju faktiskt ett rätt bra lag och så här. Så att det är klart att lyckan och euforin var total på alla sätt som lycka och eufori kan vara total när lilla Island då gör det. Det var häftigt att vara med om. Det var svårt att inte bli medryckt. Fan, jag och Niva satt ju nästan och hoppade på stolarna när de fick dubbla frisparkar i slutet. Det var dramatik på en god nivå.
Ja, det var det. Du har ju ganska lång historik av att följa Lasse Lagerbäck också sen tidigare, det svenska landslaget. Hur tycker du att han har förändrats i rollen som Islands förbundskapten? Är det samma Lasse Lava som det är att granska?
Ja, det var ju roligt det du nämnde där, att jag har följt Lagerbäck länge. Det var som min flickvän frågade här, för hon är med här som ett andligt stöd och lite halvsemester emellanåt. Hon undrade vem jag älskar mest, henne eller Lasse Lagerbäck. Och jag var ju tvungen att svara det. Kör du, Lasse och jag har ju faktiskt hängt ihop väldigt länge. Så så är det. Nej, han har förändrats, det har han, det måste jag säga. När han var förbundskapten för Sverige så var ju trycket på honom mycket hårdare. Han var under mycket större press och han byggde ju själv upp mycket större förväntningar här genom att ta Sverige till mästerskap efter mästerskap. Så till slut var vi ju inte nöjda med det, utan det var ju tryck på honom att då skulle det gås vidare från grupper. Och ja, vad fan, det var ju inte ens så att åttondelsfinal var nog ibland. Här har han ju inte alls det trycket på sig. Han har ingenting att förlora. Han har ju redan lyckats. Han är ju redan en hjälte för alltid. Han är ju en liksom... Ja, är större än en vulkan på den här ön. Hur fan den går i det här mästerskapet, eftersom han har tagit Island till det historiska första fotbollsslutspelet. Så att han kan ju inte misslyckas, och därför är han ju väldigt avslappnad. Han glider ju runt på träningsplanen här som någon mysfarbror, och det skiner liksom. Jag menar, hade Hamrén sett honom, skulle Hamrén säga den där gubben och shining. Alltså han har time of his life på många sätt, Lagerbäck. Och dessutom ett kompetent lag. Jag menar, Island är ju inte ett gäng vikingar, utan de har ju faktiskt en hel del kvalitetsspelare. Nu fick väl Gylfi Sigurdsson då, som är otroligt duktig, inte visa jättemycket mot Portugal, men det tror jag att han kommer göra mot Ungern.
Ja, Lasse har ju dessutom gjort några år i tv-rutan här och jobbat med media. Tror du det har påverkat honom, att han har fått liksom se andra sidan?
Ja, jag tror det. Jag har ju en polare på handbollssidan att man kan dra en parallell till, Henrik Signell, som är en gammal barndomskompis till mig. Han blev förbundskapten för damlandslaget här nu, och tidigare hade han väldigt svårt att förstå sig på media. Han undrar vad fan skriver ni som ni gör för, och hur funkar det och bla 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 liksom. Sen så satt han som expert i vintras under dam-EM i handboll eller vad fan det var, och efter det så ringde han mig och sa, fan Robban, alltså, det där är ju ett hantverk liksom. Nu förstår jag verkligen hur mycket tid ni lägger och hur svårt det är liksom, och vilka krav det ställs, och ja, vilket hantverk det är helt enkelt. Det är jag helt övertygad om att även Lasse Lagerbäck liksom har gjort den insikten. Han har fått liksom se hur det fungerar från andra sidan, och det har varit ovärderligt för honom. Jag menar, igår var det som sagt rätt mycket internationell media på plats då på Islands träning när de kom tillbaka efter den här bragdresultatet mot Portugal. Då. Jag menar, han betar ju av intervju efter intervju efter intervju och upprepar sina svar, för det var ju liknande frågor. Och sen kom ju presschefen och knackade han på axeln och sa, det var fan Lasse, nu börjar träningen här. Och Lasse sa, men det är okej. Och så tog han sig an en stackars norrman som stod sist i kön och svarade på samma frågor en elfte gång. Så att han har ju gått från rätt stingslig till ett fullständigt föredöme i det perspektivet.
Det isländska landslaget då, nu har man ju fått med sig ett otroligt positivt resultat från premiären här, en match man förstås inte räknar med att få med sig någonting. Vad har man för chanser att faktiskt ta sig vidare från den här gruppen, skulle du säga?
Alltså jag bedömde ju de där chanserna som ganska hyggliga att gå vidare. Men det gör man ju i princip för varenda lag nu med tanke på att de fyra bästa grupptrena också går vidare. Men de har ju inte blivit sämre av att det blev ett kryss här. Däremot har ju gruppen blivit lite konstig. Den har inte blivit som man tänkt sig. Rimligt hade det varit att Portugal vunnit mot Island med 2-3-0 och att Österrike hade betat av Ungern. Nu blev det ju inte så att förutsättningarna har ju helt förändrats, men att Islands chans att gå vidare har ju definitivt inte försämrats. Jag är ganska övertygad om att de klarar det här. Jag tror att de kan ta besegra Ungern och ta ett kryss mot Österrike, så kan de ju till och med bli grupp två.
Det låter fantastiskt. Hörru du, vi får anledning till att återkomma till dig då. Och så får vi följa upp det här och din resa med Lasse Lagerbäck och det isländska landslaget. På återhörande, säger vi.
Ja, tack. Ha det gött.
Ha det fint. Hej.
Hej.
Yes, det var Robert Laul det som punktmarkerar verkligen det isländska landslaget, och han följer sin kanske största kärlek då, Lasse Lagerbäck. Det låter väl vara osagt. Vi dundrar på, vi har med oss Erik Niva från Frankrike nu. Hej Erik, har du det bra?
Nej, det kan jag inte påstå. Han sitter i en hotellobby och surar. Kom till Toulouse vid 10 rycket idag, nu är klockan snart 2. Har jag fått något rum? Nej, det har jag inte. Så i det lilla är det inget vidare, men på det stora hela är det såklart bra. Det är ju EM.
Det är ju EM. You got so little to lose.
Ja, precis. Som vi säger i punkrocksvängen.
Exakt.
Randy Hortlax.
Du var ju tillsammans med Laul och såg det isländska landslaget i förrgår. Frågan är, hann du få med dig någonting av den andra matchen i gruppen, den mellan Österrike och Ungern, det habsburgska derbyt?
Jo då, vars. Jag tittade på den i presscentret i centret igen innan jag gick upp på läktaren och såg Island. Så det hann jag väl. Det var ett överraskande resultat för mig. Jag trodde ganska mycket på Österrike och trodde i stort sett inte alls på Ungern, så den såg jag inte komma.
Nej, det var väldigt många som delade den uppfattningen inför. Även du, Kalle. Vi var ju inne på det, och vi har varit inne på det tidigare, att Österrike känns som en outsider till en framskjuten placering.
Sen har vi ju pratat om Ungern som ett av de svagaste lagen i hela turneringen också.
Ja, och det är ju det lägst rankade laget på den där FIFA-rankingen som man kan ha en hel del åsikter om. Vad ser du för fortsättning utav matcherna i den här gruppen, Erik? Du som har sett på plats också både Portugal och Island.
Ja, alltså jag tror ju att Portugal kommer ta sig vidare utan större problem, och jag förutsätter att Österrike någonstans besegrar Island och löser det på så sätt. Då återstår ju nyckelmatchen, och det är ju Island och Ungern. Ifall Ungern tar poäng går de vidare. Ifall Island vinner så går de vidare. Det är väl där vi står. Och jag trodde verkligen att Island skulle besegra Ungern när vi gick in i turneringen. Nu kan jag väl inte vara lika säker på det längre. För även om Island gjorde precis vad man kunde förvänta sig och mer därtill, så överraskade Ungern ännu mer. Så väldigt oviss grupp, väldigt spännande grupp. Och en grupp där vi såklart är lite extra benägna att tycka att det vore kul om Island gick vidare.
Ja, det råder en skaplig Lasse Lagerbäck-feber här hemma i Sverige också, Kalle. Den känner man av.
Ja, man märker ju på folk att man följer ju Sverige i första hand, men sen är det ju Island som lockar väldigt stort intresse för många här hemma. Det är ingen tvekan om det.
Se. Oj, nu har jag en störning på ljudet.
Störning på ljudet.
Ja, just man ser vad snabbt det kan svänga. Lasse Lagerbäck var ju inte Sveriges populäraste person direkt för hur många år sedan är det nu? 5 år sedan han lämnade landslaget.
Ja, mer än så. Ja, nej, man blir ju inte profet i sin egen hemstad och inte i sitt eget hemland heller. Men det är väl sådär att en sittande regering är aldrig populär heller. Nej. Och det är väl nästan bättre när man har lämnat skutan och någon annan får ta över och man får se vad man får istället.
Ja, frågan är vad känslan är för här Erik Hamrén om en sådär 5-6 år när han har tagit Färöarna till nästa mästerskap.
Till VM.
Men det är ju nämligen så att hans bokslut ska skrivas här och nu den här sommaren. Och det inleddes ju inte så då speciellt imponerande i måndags, Erik. Vilka, Ja, du var ju rätt kritisk direkt efteråt förstås till den svenska insatsen, med all rätt. Förväntar du dig en uppryckning imorgon mot Italien?
Ja, det tycker jag väl vi har rätt att förutsätta. Sen är ju kruxet att det inte på något sätt är säkert att den uppryckningen ändå räcker till. För hade vi gjort en normal prestation, eller till och med lite mer än så, så hade vi haft en god chans att besegra Irland. Gör vi en normal prestation mot Contes Italien, så är det ju frågan om det räcker till några poäng alls. Gör vi en riktigt bra prestation, är det också frågan om det räcker till några poäng alls. Så vi står ju där vi står, och det är ett utsatt läge. För jag tror ju fortfarande att vi behöver skrapa ihop en seger någonstans. Och så som Italien spelade mot Belgien, så kommer vi inte vinna mot dem. Sen är det ju dessbättre så att alla matcher lever sitt eget liv. Sverige kan förbättra sig, Italien kan försämra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sig. Och på så sätt kan vi ha någon avlägsen förhoppning om att kunna vinna matchen. Men det är väldigt svårt att sitta här och nu och hitta argument för varför Sverige skulle besegra Italien. Det är liksom, finns ingenting som tyder på det utifrån öppningsrundan.
Nej, det kan man, det blir inte lätt att hitta. Vi har fått en fråga här från en Annika G. Stryver, Kalle. Den är riktad till dig. Framförallt skulle jag vilja säga. Hon skriver, jag tar den medan vi har Erik med också här. Överestimerade ni den svenska backlinjen i senaste avsnittet? Och det var då avsnittet som där vi gick igenom den svenska gruppen som du och jag gjorde för en vecka sedan.
Jag antar att Annika tänker på att jag då sa att jag är inte speciellt orolig för den svenska backlinjen.
Ja.
Ja och nej. Defensivt så tycker jag att de klarar sig rätt så bra i den här matchen mot Irland, vilket kanske låter konstigt med tanke på hur svaga vi var som lag i den här matchen. Men om man tittar på Irlands chanser i första halvlek, när vi som allra svagast, så är det ju mest skott utifrån. Och jag tycker inte att den svenska backlinjen defensivt gör någon katastrofinsats. Däremot så på det individuella planet så kan de ju höja sig markant, framförallt i sitt offensiva spel, alltså spelet med boll. Det var ju det jag tyckte var det stora problemet i den här matchen, att backlinjens sätt att hantera Irlands press och slå en passning till en spelare med samma färg på tröjan, det var ju det absolut största problemet i första halvlek. Och anfallsspelet överlag var ju det som gjorde mig verkligen bekymrad över hur det ska gå för det svenska landslaget fortsatt i turneringen. Jag sätter fortfarande faktiskt tilltro till backlinjens defensiva spel. Jag tycker fortfarande att de har hittat rätt där när det handlar om hur de trycker upp den och hur de jobbar med den. Jag tycker inte det var något stort problem mot Irland. Det var många problem, men backlinjens defensiva spel var inte det största.
Nu kommer det bli en del förändringar i backlinjen med Mikael Lustigs skada. Erik, hur förväntar du dig att Hamrén ställer upp imorgon?
Ja, det kommer med all säkerhet bli Victor Nilsson Lindelöf till höger, Erik Johansson, Andreas Granqvist i mitten och Martin Olsson till vänster. Och det är ju ingenting att säga om. Jag tycker ju faktiskt att Victor Nilsson Lindelöf har sett minst lika bra ut som högerback som han har gjort som mittback under landslagsvåren. Så jag känner väl lite samma sak där, att det finns annat som jag bekymrar mig för innan jag grubblar över det. De kommer ju testas ännu mer än de testades mot Irland, men jag tror just att ska vi ha en möjlighet att vinna matchen, så får vi någonstans börja resonemanget i andra änden av plan.
Ja, det är en backlinje, det är en svår nöt att knäcka det där, Kalle. Hur gör man mål på det här italienska landslaget egentligen?
Ärligt talat, jag vet inte. För ett svenskt landslag är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt. Vi har ju inte de här spelarna som kan göra sin motståndare en mot en situationer. Vi såg ju i premiärmatchen att det skedde ju knappt på 90 minuter. Och att det ska ske då mot Italien som har ännu bättre spelare och framförallt försvarsmässigt, det är ju en ekvation som jag inte får ihop. Det är ju en backlinje som är extremt trygg med att ligga lågt. Det går ju inte att liksom tro att det ska gå att skicka in inlägg i boxen och skapa chanser på det sättet. Det där har ju de gjort till en konstform och bara stå och nicka undan. Jag ser inte att det är medicinen för svensk del. Och jag ser egentligen inte att medicinen är någonting utom en grej. Och det är att få Italien att föra matchen och ställa om på dem. För att annars ser jag inte att vi ska hitta någonting som kollektiv. Sen har vi ju såklart en Mr. X i Zlatan som kan skapa någonting ur ingenting. Och ja, det är väl möjligen då att han skulle göra någonting som inte finns riktigt i skolboken. Gör något utanför mönstret. Eller då att vi skulle kunna få på något sätt någon omställningsspel på Italien. Men annars finns det inget som, ingen enkel formel.
Nej. Erik, tror du att Guidetti kommer få chansen från start den här gången?
Ja, jag tror det. Jag är väldigt lätt att argumentera för varför det ska ske, för jag tycker ju verkligen det, och jag tror någonstans att Erik Hamrén resonerar på samma sätt. Det måste till en injektion, det måste till en kickstarter, och det är ingenting som liksom äventyrar någon form av trygghet i laget, oavsett om man tycker det finns en sån eller inte, att byta anfallare. Så ja, jag tror att Guidetti får spela, och jag tror ju också att Albin Ekdal går in istället för Oskar Lewicki.
Yes. Hur är du ska få återgå och försöka få tag på det här hotellrummet nu, Erik.
Ja, jag får nog inte det, men jag ska ge mig ut med Pontus Orre på stan istället. Har man ändå ingen rum, så då får man ge sig ut och jobba.
Ja, så är det. So little to lose, vi upprepar det. Ha det så fint, så hörs vi längre fram under turneringen.
Det gör vi, hörni. Ha det bra.
Hej då.
Ja, Kalle, vi klagade en del på det som ser ut som en brist på spelidé senast. Tror du vi får se en tydligare plan den här gången?
Jag tror att vi får se en matchbild som passar Sverige bättre. Nu ska vi ju veta att Italien är ju en lurig sak, eftersom de själva trivs också bäst när de får möta Belgien och själva sitta lågt och bara flytta laget minutiöst och täcka ytor och slippa ha bollen själva. Men de är ju så pass skickliga, spelare för spelare, det här italienska laget. Så jag tror att mot Sverige så kommer de ha betydligt mer boll. Och det kommer att passa Sverige bättre, tror jag, att de får ligga i sitt 4-4-2 och sen försöka vara det laget som ska vara destruktivt istället för att föra någonting. För att så bra är vi ju inte på den här nivån att vi kan göra det.
Nej. Intressant blir också att se hur Italien ställer upp. Vi ska slå en signal till Jennifer Wegerup som punktmarkerar det laget. Så vi får en rapport därifrån hur det ser ut i Contes läger. Den spelar in efteråt.
Mm.
Ja, det var lite kort om Italien det, Kalle. Vi förväntar väl oss att de ställer upp likadant som de gjorde mot Belgien och de litar på sitt grundspel.
Ja, det tror jag. De gjorde en klockren match där borta. Och jag menar, varför ändra efter en sån insats? Det känns som att det där fundamentet där bak, det kommer att sitta nu. Han har ju laborerat massor med uppställningar och sådär tidigare i kvalet. Och han har ju inte hittat rätt tidigare. Men nu kändes det som att nu satt den där trebackslinjen, eller fembackslinjen om man ser det som en sådan. Så att nu kommer den nog sitta turneringen ut.
Japp. Vi har fått en massa frågor, precis som vanligt. Daniel Ustenius skriver: snacka om att vi faktiskt kan få komma tvåa i gruppen på 2 poäng. Det är sjukt. Och det är sjukt, men det är faktiskt sant.
Ja.
Det är rätt många resultat som ska stämma då. Då ska vi förlora mot Italien och sen kryssa mot Belgien. Och Italien måste då också slå Irland, och Irland och Belgien kryssa mot varann. Och då handlar det helt enkelt vem som förlorar med minst marginal till Italien som blir tvåa.
Ja, och det låter ju orimligt, men ja. Större under har ju skett, det skulle ju kunna ske. Och
så det finns en poäng med att hålla ner siffrorna.
Väldigt, ja, precis. Och då var det ju kanske väldigt viktigt det där Graziano Pelle-målet där som man gjorde i slutminuten där mot
kan ha varit det som skickade Belgien. Belgien.
Ja, vi får se. Men det är mycket som ska slås in.
Man blir knappast den bästa trean på 2 poäng.
Nej, det blir man inte. Då måste man bli tvåa.
Mm. Per-Axel Eriksson undrar, han ställer sig frågan som alla andra har ställt sig, tror jag. Varför slår Harry Kane hörner? Som att slarrer skulle gå ner till flaggan för Sverige.
Ja, det skulle jag vilja se i och för sig. Att Zlatan går ner och slår hörnor, den kommer vi nog inte få se.
Harry Kane slår hörnorna och Erik Dier slår frisparkarna.
Ja, precis. Samtidigt så är det ju sådär att man vet ju inte allt som de vet som är nere på träningsplanen och jobbar med fasta situationer isolerat och liksom vänder och vrider. De har självklart testat olika hörnläggare på träning och så har de sett att okej, det här är den leveransen vi vill ha. Och så har de bestämt sig för det. Wilshere gick ut och pratade om det där. Och han sa ju att han anser ju att Harry Kane har ett tillslag som är väldigt, väldigt bra och som de har användning av. Så att jag utgår från att de har analyserat det och kommit fram till det. Det är klart att det inte så ofta vi ser en stor spelare som vi är van att ha inne i boxen och gå ut och slå hörnor. Men samtidigt har ju England rätt många huvudspelare av klass. Jag tänker båda mittbackarna där, Smalling, Cahill, kan ju nicka dit bollar. Dier har gjort det i Tottenham, nickat in flera hörnor. Så att de har ju andra som kan vara inne i boxen också och hota. Så jag ser inte det som någon katastrof.
Det största hotet är ju nästan typ Gary Cahill skulle jag säga.
Han är ju... Ja, han är ju där och tofflar in rätt många bollar, ja. Känns det som.
Ja, han gör ju några per säsong.
Ja, det gör han.
Ofta med fötterna, han fiskar upp de där andra bollarna som precis dimper ner. Det är han duktig på. Ja. Ofta med fin teknik också. Hannes Svensson undrar, vilken innermittfältare är the next thing? Vad hände med William Carvalho efter VM? Knäcktes i U21 EM? Största löftet, sades det. Och det var ju, han var ju den hetast eftertraktade centrala mittfältaren där för ett par år sedan.
Det var han. Och det tycker jag säger mycket om vilken brist det finns på centrala mittfältare. För jag tyckte inte man såg honom som... Jag tyckte inte när man såg han i U21 EM att det var liksom wow, det här är en ny spelare som kommer erövra världen. Han har kvaliteter, han har ju en enorm fysik bland annat. Och det är klart att man kan se att han kan bli en användbar spelare i en stor klubb. Men jag saknar ju den där nya Luka Modric-spelaren, alltså en 20-åring som kommer fram och spelar på det sättet. Och bra fråga, jag hittar inte honom i Europa, jag hittar inte honom i världsfotbollen. Jag tycker det har funnits den här bristen i flera år. Vi har pratat om den i olika sammanhang just då.
Ja. Vi ser ju Renato Sanchez komma fram nu som är ett väldigt intressant. Han är ju en annan spelartyp.
Men han har lite ändå, måste jag säga. Det är bra att du nämner honom. För att han har ju lite av det här att han har hela paketet. Han har fysiken. Han
kan ta fram tempostark.
Ja, han kan ta fram bollen i plan och han kan göra sin gubbe och han har ett passningsspel och nej, han är ju såklart väldigt, väldigt intressant. Det får väl nästan
gick
bli
före Carvalho också nu från bänken.
Men det får väl nästan bli han då som är den mest spännande unga centrala fältaren just nu.
Hörrni, det var allt vi hann med den här torsdag eftermiddagen. Tack för att ni har lyssnat. Tack alla andra. Vi hörs på måndag igen. Hej bara. Hej Jennifer, välkommen tillbaka till EM-podden. Du följer ju kanske turneringens mest hypade landslag just nu då. De har gått från att vara lite uträknade till att vara någonting helt annat efter den där insatsen mot Belgien.
Exakt, jag har ju följt det mycket under våren och jag skrev faktiskt inför EM-premiären att de är underskattade. Därför att de är kanske 4-5 gånger sämre än det laget som har mätt exempel i EM 2004, men de har ju ändå en väldigt hög lägstanivå tekniskt och taktiskt om du jämför med till exempel Sverige. De har en av världens kanske bästa backlinjen med Buffon, Bonucci och Barzagli och Chiellini. Buffon i målvakt då med den här kvartetten från Juventus, och sen har de löpstarka unga spelare och de har en extremt skicklig taktiker i Conte.
Det blir ju någonting att bita i det här för Sverige som ju inte alls imponerade i premiären. Alltså frågan alla ställer sig är ju förstås, hur ska Sverige kunna få hål på Italien?
Då måste man ju, precis som du säger, lyfta sig flera steg från premiären och spelade en helt annan fotboll och var mycket mer disciplinerade bakåt och mycket tuffare framåt och slita som grupp något oerhört med hjärta. Det kommer vara enda sättet att gå på det här taktiskt och tekniskt överlägsna Italien. Det kommer bli väldigt svårt att göra mål. Det krävs nästan typ en Zlatan-klack eller något för att just försvaret är ju så oerhört bra som vi precis har sagt och dessutom Buffon i mål.
Det tislas och tasslas förstås en del kring det italienska landslaget precis som alla landslag. Tror du vi får se samma startelva mot Sverige som mot Belgien? Det är ju två helt olika matcher, tänker jag.
Det är två helt olika matcher och Conte kör ju ner med turnover även om han vill vinna alla matcher, men han har ju också en bredare trupp med högre jämn kvalitet än vad till exempel Sverige har, så att jag tror att det kan bli något byte kanske på mittfältet, framförallt backlinjen rubbar han ju naturligtvis inte. Så jag tror inte att det blir exakt samma startelva, men jag ska tro de italienska kollegorna. Vi ska luska lite mer här ikväll.
Ja, det finns ju lite att laborera med där. Men det handlar ju om ett Italien som ska gå ut och hålla nivå och ett Sverige som måste överprestera förstås. Om du skulle ge något råd till de svenska spelarna mot det här italienska laget, vad skulle det vara?
Det är ju just att de kan inte tillåta sig några misstag överhuvudtaget. De måste vara mer vakna bakåt. Räcker med en missad markering så gör Italien mål. För den kvaliteten har de. Vi ser Giaccherinis nedtagning till exempel. Det är perfekt. Sack, nedtagning, pang, mål på andra tillslaget. Det är den kvaliteten Sverige saknar ganska mycket förutom Zlatan. Och sen att de går ut med någon slags enorm hjärta och vilja så som Italien gör, att man skulle önska att Hamrén kunde ingjuta det i dem på samma sätt som Conte gör med sina spelare. För det är som jag ser det enda chansen för Sverige att kunna rubba det här Italien.
Ja, det blir intressant att följa. Nu är det ganska exakt 24 timmar kvar tills som sparkar igång. Du har ett intressant dygn framför dig, misstänker jag.
Verkligen. Jag ska åka på lite presskonferenser här nu och så. Ja. Det blir bra på stadion.
Ja, lycka till med det, så hörs vi lite längre fram under turneringen.
Det gör vi. Tack så mycket.
Ha det fint, Jennifer.
Tack. Hej. Hej då.
Ja, det var lite kort om Italien det, Kalle. Vi förväntar väl oss att de ställer upp likadant som de gjorde mot Belgien och de litar på sitt grundspel.
Ja, det tror jag. De gjorde en klockren match där borta. Och jag menar, varför ändra efter en sån insats? Det känns som att det där fundamentet där bak, det kommer att sitta nu. Han har ju laborerat massor med uppställningar och sådär tidigare i kvalet. Och han har ju inte hittat rätt tidigare. Men nu kändes det som att nu satt den där trebackslinjen eller fembackslinjen om man ser det som en sådan. Så att nu kommer den nog sitta turneringen ut.
Japp. Vi har fått en massa frågor, precis som vanligt. Daniel Ustenius skriver: snacka om att vi faktiskt kan få komma tvåa i gruppen på 2 poäng. Det är sjukt. Och det är sjukt, men det är faktiskt sant.
Ja.
Det är rätt många resultat som ska stämma då. Då ska vi förlora mot Italien och sen kryssa mot Belgien. Och Italien måste då också slå Irland, och Irland och Belgien kryssa mot varann. Och då handlar det helt enkelt vem som förlorar med minst marginal till Italien som blir tvåa.
Ja, och det låter ju orimligt, men... större under har ju skett. Det skulle ju kunna ske. Och
så det finns en poäng med att hålla ner siffrorna.
Ja, precis. Och då var det ju kanske väldigt viktigt det där Graziano Pelle-målet där som man gjorde i slutminuten där mot...
Kan ha varit det som skickar Belgien. Ut Belgien.
Ja, vi får se. Men det är mycket som ska slås in.
Man blir ju knappast den bästa trean på 2 poäng.
Nej, det blir man inte. Då måste man bli tvåa.
Per-Axel Eriksson undrar, han ställer sig frågan som alla andra har ställt sig, tror jag. Varför slår Harry Kane hörner? Som att Slarrer skulle gå ner till flaggan för Sverige.
Ja, det skulle jag vilja se i och för sig. Att Zlatan går ner till slår hörnor, den kommer vi nog inte få se.
Harry Kane slår hörnerna och Erik Dier slår frisparkarna.
Ja, precis. Samtidigt så är det ju sådär att man vet ju inte allt som de vet som är nere på träningsplanen och jobbar med fasta situationer. Isolerat och liksom vänder och vrider. De har självklart testat olika hörnläggare på träning och så har de sett att okej, det här är den leveransen vi vill ha, och så har de bestämt sig för det. Wilshere gick ut och pratade om det där, och han sa ju att han anser ju att Harry Kane har ett tillslag som är väldigt väldigt bra och som de har användning av. Så att jag utgår från att de har analyserat det och kommit fram till det. Det är klart att det inte så ofta vi ser en stor spelare som vi är van att ha inne i boxen och gå ut och slå hörnor. Men samtidigt har ju England rätt många huvudspelare av klass. Jag tänker båda mittbackarna där, Smalling, Cahill, kan ju nicka dit bollar. Dyer har gjort det i Tottenham, nickat in flera hörnor. Så att de har ju andra som kan vara inne i boxen också och hota. Så jag ser inte det som någon katastrof.
Det största hotet är ju nästan typ Gary Cahill skulle jag säga.
Han är ju där och tofflar in rätt många bollar, ja. Känns det som.
Ja, han gör ju några per säsong.
Ja, det gör.
Ofta med fötterna, han fiskar upp de där andra bollarna som dimper ner, det är han duktig på. Ja. Ofta med fin teknik också. Hannes Svensson undrar, vilken innermittfältare är the next thing? Vad hände med William Carvalho efter VM? Knäcktes i U21 EM? Största löftet sades det. Och det var ju, han var ju den hetaste eftertraktade centrala mittfältaren där för ett par år sedan.
Det var han. Och det tycker jag säger mycket om vilken brist det finns på centrala mittfältare. För jag tyckte inte man såg honom som... Jag tyckte inte när man såg han i U21 EM att det var liksom wow, det här är en ny spelare som kommer att erövra världen. Han har kvaliteter, han har ju en enorm fysik bland annat. Och det är klart att man kan se att han kan bli en användbar spelare i en stor klubb. Men jag saknar ju den där nya Luka Modric-spelaren, alltså en 20-åring som kommer fram och spelar på det sättet. Och bra fråga, jag hittar inte honom i Europa, jag hittar inte honom i världsfotbollen. Jag tycker det har funnits den här bristen i flera år. Vi har pratat om den i olika sammanhang just. Och ja.
Vi ser ju Renato Sanchez komma fram nu som ett väldigt intressant. Han är ju en annan spelartyp.
Men han har lite ändå, måste jag säga. Det är bra att du nämner honom, för att han har ju lite av det här att han har hela paketet, han har fysiken. Han
kan ta fram tempostark.
Ja, han kan ta fram bollen i plan och han kan göra sin gubbe och han har ett passningsspel och nej, han är ju såklart väldigt väldigt intressant. Det får väl nästan
gick
bli
före Carvalho också nu från bänken.
Men det får väl nästan bli han då som är den mest spännande unga centrala fältaren just nu.
Hörrni, det var allt vi hann med den här torsdag eftermiddagen. Tack för att ni har lyssnat. Tack alla andra. Vi hörs på måndag igen.